Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Så sätter sig min äldsta dotter, hon ligger mellan oss i sängen, så hon bara sätter sig upp. Mamma, nu väckte du mig. Alltså, jag går in och lägger mig i mitt eget rum. Ja, så går hon in och lägger sig i sitt rum. Och jag bara, ja. Och så ringer, vad heter det, ambulans. Mm.
God dagens alla underbara lyssnare. Varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Gravidpodden Vattnet går med mig, Nina Campioni. Jag vill redan nu passa på att tacka för att du lyssnar på just det här avsnittet och ja, naturligtvis på podden överlag. Ni anar inte vad glad jag är att ni är så många som lyssnar, delar, diskuterar och utvecklar den här podden. Det är min fasta övertygelse att ju mer vi pratar om graviditet och förlossning, desto bättre blir det för ja, alla inblandade, inklusive vården och inklusive hur ämnet väcks i debatter i stort i samhället. Och det, inte minst, ska vi prata om idag tillsammans med veckans gäst som är en synnerligen imponerande kvinna och en person som inspirerar mig personligen stort. Och det är mycket för att hon står upp för sina värderingar och gör det tydligt vad hon tycker när andra svänger lite hit och lite dit. Hon är partiledare för Centerpartiet, hon är mamma till två döttrar, hon är Annie Lööf. Och tillsammans kommer vi prata om livet på neonatal, vikten av ett starkt team runt omkring sig och hur vi kan förbättra förlossningsvården i Sverige. Och med oss har vi också, som vanligt naturligtvis, barnmorskan och geniet Gudrun Abascal. Nu välkomnar jag Annie Lööf. Hur gick dina tankar kring att liksom bli mamma och bilda familj? Dels tänker jag alltså rent naturligt, men också utifrån det yrke du har. Det är ju inte som att man bara på ett, kan sätta på stopp på samma sätt som många av oss andra kanske kan göra i våra yrkesroller. Eller på paus.
Det blir så väldigt märkligt, för att det blir ju någonting som man behöver planera, fast man ändå inte kan planera det. Mm. Jag har ju ingången som liksom blivande förälder att jag inte tog något för givet. Och jag kände en väldigt, väldigt tacksamhet när jag väl blev gravid. Men ändå så behövde jag ju i mitt politiska arbete planera in. Och det visste man inte alls skulle funka. Men i vårt fall så fungerade det. Vilket jag är väldigt tacksam över. Och det känns ju lite märkligt att behöva göra det där. För att jag och min man, vi träffades när han var drygt 30 och jag var 28, 27-28. Och så gifte vi oss och så ville vi ju skaffa barn där några år in, tänkte vi. Men då hade jag ju precis blivit partiledare och jag kände väl kanske inte att jag, som då var näringsminister, jag kunde inte ta föräldraledigt på den tiden, kunde man inte göra som minister. Det kan man nu. Men då kunde jag inte det, och så kände jag att jag behöver nog landa i den här rollen, och det var rätt turbulent i början av mitt partiledarskap, så att vi ville avvakta. Och så tänkte vi att efter valet, alltså efter 2014, då kan vi väl försöka. Och så höll jag ju tummarna för att det skulle fungera. Och så gjorde det. Ja. Och hon är ju född 2015.
Mm. Så det var precis liksom på valnatten nästan. Bara, nu kör vi.
Ja, och ni kommer kanske inte ihåg det, men 2014 var det ju lite turbulent. Mm. Det var förhandlingar. Mm. Det var ju maktskifte. Just Socialdemokraterna det. Kom ju till makten. Och sen så blev det den här decemberöverenskommelsen.
Ja, det höll ju på ganska länge.
Ja, så vi förhandlade ju hela jul- och nyårshelgen. Mm. Och man visste ju inte om det skulle bli extraval eller inte. Det var ju just väldigt det. Turbulent. Så att jag höll emot där och tänkte att nej, här kan det ju inte bli någon graviditet. Men sen när allting verkade ha landat, då vågade jag också satsa på att bli förälder. Och Ester kom ju sen under den hösten.
Mm. Så det var verkligen...
när jobbet kändes lite lugnare, då vågade jag ge mig på, eller vi ge oss på det här. Mm. Faktiskt väldigt stora livsprojektet är det ju, för det är ju ett livslångt ansvar.
Absolut, absolut. Mm. Men hur reagerar liksom partikollegorna på att deras partiledare, naturligtvis jättekul att hon är gravid, men shit, vad händer nu?
Nej, men jag möter bara glädje och förståelse. Mm. De är ju medvetna om att de har ju en partiledare. Jag har ju varit partiledare i 10 år nu. Mm. Och under den tiden där man förväntas, om man vill, då, bilda familj. Mm. Och nej, det var mer så här... äntligen känsla skulle jag nog säga. Mm. Och jag är snarare i det här fallet ganska tacksam för min man som liksom har förståelse för att mitt jobb har fått spela in i vår privata planering. Mm. Och det gick ju väl då, som sagt. Men det var ju också, jag tänkte på den här Ester då, min äldsta dotter, när hon kom. För hon var också för tidig som min andra dotter, men hon var bara 1 månad för tidig.
Okay. Mm.
Så det faller ju inom normalkurvan så att säga. Men hon är född i vecka 36. Mm. Och hon föddes ju då lite för tidigt, för jag hade tänkt vara med på partistämman i slutet av september. Ja. Och sen skulle jag ha någon vecka ledigt och så skulle hon ju komma. Du vet, man planerar
man
ju så.
Man har en plan. Mm.
Men så kom ju hon redan den 10 september. Och det blev ju lite... där kände jag en glädje såklart att hon kom och vi alla mådde bra. Men en liten... Jag är ju en pliktskyldig människa. Så jag hade lite dåligt samvete över att... den största kongressen som vi har, så är jag inte med. Men det gick ju bra, för alla förstod ju det, så att säga. Men där kände jag på ett personligt plan en liten, lite, inte skuld, men plikten, kalla lite ändå.
Men det tror jag många kan känna igen sig i, alltså oavsett yrke, att man har framförallt, nu tippar jag, kvinnor, har väldigt mycket pliktkänsla och liksom lojalitet och att man... ska göra det man har lovat att man ska och så vidare. Ja. Så det är nog inte ovanligt att man känner så.
Nej, men precis. Och jag har ju min vice partiledare som kliver in när jag inte är där, så att säga. Anders W. Jonsson, han är ju barnläkare. Så han, han är ju så att säga fullt inloggad på vad som kan hända och liknande. Och det var ju en väldigt trygghet. Så
att
han klev ju in där med bara han, väldigt direkt och skapade trygghet för mig. Nej, så att min första dotter Ester, hon föddes ju då i vecka 36. Det var ju lite omtumlande. Det var kanske nästan mer omtumlande än min andra dotter som föddes 3 månader för tidigt. För att vid den första så är man ju så inriktad på allt det där som står i böckerna. Mm. Och man ser ju att man går 9 månader och plus minus 2 veckor. Och man går på profylaxkurser och man gör allt det där. Och sen helt plötsligt så... fick jag då en kraftig blödning och så fick jag ett akut snitt för att moderkakan hade lossnat lite. Och så kom hon ut, så att säga. Så att det blev ju så väldigt chockartat. Mm. Men jag har ju övat på andas rätt. Jag skulle,
så här. Alla de här stadierna, och herregud. Ja.
Så att det var lite omtumlande.
Ja, men det förstår jag verkligen. Men var du hemma då när du kände att det började blöda? Eller var,
ja, alltså min första graviditet mådde jag väldigt bra hela tiden. Så att jag jobbade och jag tränade och allting såg ut att vara väldigt bra. Mm. Så jag hade kommit hem från en middag på kvällen och hade mått jättebra med min bästa kompis, hade vi varit ute. Och sen så, när jag skulle liksom göra i ordning mig för att gå och lägga mig, så såg jag att det var blod. Mm. Och då ringde vi in och då sa de att nej, men du behöver nog komma in. Mm. Och så gjorde de koller och allting var ju bra med henne. Men då såg de att en del av moderkakan hade lossnat. Mm. Och då var de snarare rädd för vad som skulle hända om den skulle lossna mer.
Just det.
Och då gjorde man bedömningen att hon behöver komma ut. Så det gjorde hon då dagen efter.
Mm.
Men jag trodde ju när jag låg där den natten att jag låg väl inne för observation. Och just så skulle jag väl få en sån här sjukskrivning och ligga hemma och ta det lugnt. Men istället så fick jag ringa mina föräldrar och säga att ni ska bli mormor och morfar idag. Mm. Så att det blev lite en snabb förändring.
Ja. Hur kändes det? Alltså, hur kändes det när du ser liksom blodet och alltså, vad hinner gå i dina tankar? Liksom?
Nej, men då blev jag väldigt rädd. Mm. Och jag ska väl säga också, några veckor tidigare där så hade jag fått besked om att min moderkaka låg lite över öppningen.
Okay.
Så att jag skulle faktiskt in den dagen hon förlöstes och kolla om den hade liksom flyttat sig så att jag kunde göra en vaginal förlossning.
Mm.
Och det, så man visste inte det då. Och så några veckor tidigare där hade jag, tyckte jag att det var rätt jobbigt för att jag hade ställt in mig på att göra en så kallad vanlig förlossning och ville gärna genomföra den.
Mm.
Och när jag fick beskedet att jag kanske inte skulle kunna göra det utan vi skulle få ett planerat snitt på grund av att den låg, moderkakan låg där den låg. Så där var jag ganska, inte psykiskt nere, men jag var ledsen och jag kände lite såhär, liten oduglighetskänsla faktiskt.
Mm.
En sån här känsla av att man har gått och förberett sig, man hade gått på de här olika kurserna som erbjuds förstagångsföräldrar. Och så hade jag en sån här känsla av att, lite töntigt nu, men jag kände liksom att, kan jag inte ens förlösa mitt eget barn? Mm. Alltså den känslan hade jag. Men sen hade jag liksom landat i det att ja, det kanske eventuellt blir ett snitt. Och därför så blev det väldigt chockartat det dygnet när det blev ett akut snitt.
Mm, står det.
Men jag gjorde ju det då på, jag förlöste min första dotter på BB Sofia.
Mm.
Det blev en jättefin upplevelse ändå. Det var väldigt närvarande förlossningspersonal och man, eftersom hon var tidigt född så behövde vi inte ligga på neo faktiskt, men vi fick ligga kvar lite längre för att de skulle kontrollera henne. Så då fick vi 5 dygn där vi kunde liksom landa i det hela, vilket kändes väldigt bra.
Mm. Du, den här känslan av oduglighet som många också har, precis som varit med om lite samma som du, att man kanske tvingas inom situationstecken till kejsarsnitt som man inte har tänkt sig och så vidare, eller man drömmer om en vaginal förlossning. Vad tror du just den här liksom oduglighetskänslan kommer ifrån? Alltså, varför är det så många som känner så, tror du?
Jag tror det handlar om att man bygger upp en bild av den perfekta mamman och den perfekta graviditeten och den perfekta förlossningen, och så hör man inte hur verkligheten egentligen ser ut. Och det är därför jag som offentlig person har valt att berätta rätt mycket. Det här är ju väldigt, väldigt privat egentligen. Mm. Jag hade kunnat välja att stänga butiken och bara fokusera på att jag har 2 friska barn. Men så känner jag att varje gång som jag pratar om de här frågorna så får jag så mycket tillbaka.
Mm.
Och jag får framförallt långa mejl och ibland brev från kvinnor som liksom blir lättade, som känner igen sig, som tycker att det är så viktigt att jag sänker garden och sänker den här upplåsta förväntan som finns över graviditet och också föräldraskapet. Så jag tycker att om det bidrar till att sänka axlarna för väldigt många så gör jag gärna det.
Mm.
Jag tror att det här bottnar i väldigt mycket av att man hör de här fantastiskt lyckliga graviditeterna som slutar på vecka 40 och så klämmer man ut den och sen så är allting bra.
Mm.
Och ingen av mina förlossningar har ju slutat på det sättet.
Mm.
Men det har ju blivit bra ändå. Jag har ju 2 friska barn och men det har varit 2 dramatiska förlossningar för mig.
Mm.
Och för så många kvinnor.
Jättevanligt, ja.
Och därför så tycker jag att vi ska prata om det. Mm. För det tror jag skulle bidra till att inte fler ska bli så där chockade. Mm. Utan att det här faktiskt är någonting som kan hända.
Precis.
Och så rent politiskt har jag ju varit inne då och pratat mycket om att man ska förstärka upp mödra hälsovården så att man verkligen får en barnmorska som följer under hela tiden. Alltså från mödravård, förlossning och eftervård. Mm. För det skapar ju en kontinuitet och en trygghet för oss kvinnor.
Verkligen.
Att kunna ta upp funderingar och inte få nya personer hela tiden. Jag tror att det skulle skapa en trygghet för väldigt många blivande, framförallt förstagångsmammor, men även andra gångsmammor.
Verkligen. Men ska vi prata lite om det nu när du ändå tar upp det här? För det är ju naturligtvis en brännande het politisk fråga, förlossningsvården. Många, många år har det känts som att det bara går åt helskotta med mycket. Det är liksom fulla förlossningskliniker, det är barnmorskorna liksom går på knäna. Ja, det känns inte så bra. Vad säger du? Vad ser du framåt?
Mm. Ja, men först så vill jag ändå säga, innan jag kommer in på att det finns problem, att vi har en fantastisk förlossningsvård.
Jag är
ju så enormt tacksam. Jag och mina barn hade ju kanske fått en mycket tuffare start och kanske det hade kunnat gå jättedåligt om vi inte hade haft den kompetensen.
Absolut.
Och det tycker jag är väldigt viktigt att ha med sig in i detta. Men
ja, och jag vill också säga att inget av det här går ju, för ibland vet jag att en del barnmorskor kan känna att vi klankar ner på dem, och så är det ju naturligtvis inte.
Jag ska säga så här, alla enskilda personer som jag har mött från mödravård till eftervård tycker jag är helt fantastiska.
Absolut.
Och de har skapat en så stor trygghet kring mig, och jag vet att många har den upplevelsen också.
Ja, så är det absolut.
Men från politiskt håll så behöver vi göra mycket mer, för att barnmorskorna måste helt enkelt få fler kollegor. Mm. Alltså problemet för få platser är ju att det inte finns tillräckligt med personal. Och här behöver vi se till att fler vill bli specialiserade sjuksköterskor, för det är det de är i grunden. Där har jag drivit igenom liksom karriärsteg, höjda löner, alltså förbättrade villkor helt enkelt, för att man ska kunna utbilda sig till barnmorska eller specialistsjuksköterska. Det tror jag är den enskilt viktigaste delen. Sen tycker jag en annan viktig aspekt är att vi som mammor eller föräldrar ska få likvärdigt bemötande oavsett var man föder sitt barn.
Ja.
Och nu så håller vi på att förhandla med regeringen om nationella riktlinjer för förlossningsvården.
Mm.
Att oavsett om man föder i glesbygden i Norrland eller här i Stockholm eller hemma i Värnamo, så ska det ska vara likvärdiga riktlinjer runt om. Mm. För nu skiljer det sig åt när man får ultraljud, när man inte får det. Hur länge man får stanna kvar på sjukhuset och inte. Och det är klart att det ska finnas en viss frihet. Men som mamma måste man känna en trygghet i att man ska få samma bemötande oavsett var man är.
Mm.
Så det är en viktig del. En annan är just den här som finns på vissa håll i Stockholm. Det här Min barnmorska.
Mm,
det som vi pratade om innan med den här. Alltså en sammanhängande vårdkedja är det ju egentligen. Att en barnmorska följer en. Och det har ju fått jättefina utvärderingsresultat.
Verkligen.
Både från de som jobbar i det, för att man känner att det blir värdefullt. Det blir kontinuitet. Man känner en ökad glädje och förbättrad arbetsmiljö helt enkelt. Mm. Men också bland de kvinnor och pappor, alltså föräldrar som är med i den här processen. Och det vill vi se på fler ställen. Och det har vi också fått in i förhandlingar med regeringen. Både pengar men också den här riktlinjen att det här som nu är på vissa sjukhus i Stockholm ska skalas upp så att det finns på fler ställen. Och det är ju också en personalfråga i grunden. Då måste man ha mer personal och en ökad flexibilitet för att det ska bli möjligt.
Mm.
Så det är några delar där man behöver förändra. Sen en annan del som jag tycker är viktigt är att fokusera på eftervården.
Mm. Tack. Praise.
Jag ska säga så här,
alltså det är min verkliga jättefråga.
Ja. Och det här, jag kan bli så fruktansvärt irriterad för 2 år sedan så höll jag en stor presskonferens på vår partistämma.
Mm.
Jag släppte då en rapport om hur Centerpartiet vill förbättra eftervården för kvinnor. Och på den här presskonferensen så är de 3 kvinnor som var journalister som satt i publiken, de satt och lyssnade och förstod precis.
Mm.
Och de 70% övriga som var män förstod liksom inte ens vad jag pratade om.
Nej,
nu är jag väldigt hårdragen, men det var ungefär det bemötandet man fick när man presenterade den här rapporten. Och det är så viktigt att vi pratar om de här frågorna. Och då man kan göra mycket för att förstärka eftervården. En del är ju då den här sammanhängande vårdkedjan. Mm. En annan del är något som jag presenterade för några veckor sedan, att ha alltså fysioterapeutisk kompetens, alltså sjukgymnastkompetens på MVC.
Mm.
För att det handlar ju om muskler.
Mm.
Liksom, i underlivet helt enkelt, som man behöver få hjälp med. Mm. En annan del är ju forskning på kvinnors sjukdomar. Mm. Det finns ju inte knappt. När Karolinska öppnade en del som handlade om kvinnors forskning här förra året, så var de först i Sverige och i världen.
Alltså man blir mörkrädd när man hör sånt. Alltså.
Och det kan jag bli fruktansvärt beklämd av. Mm. Så där har vi föreslagit ett 10-årigt forskningsprogram på kvinnors sjukdomar som faktiskt bara drabbar kvinnor. Bra. Och det handlar ju om endometrios, vestibulit, PMDS, förlossningsskador och förlossningsdepressioner. Mm. Vi måste helt enkelt veta mer. Mm. Så att det finns så mycket vi från politiskt håll inte bara ska tycka utan också ska genomföra som kan förbättra det. Upplevelsen både för de som jobbar inom förlossningsvården och kvinnohälsa och vi som går dit.
Precis.
Och det här har jag ju tyckt innan jag själv kom in i det, men det har ju snarare förstärkt när man själv har varit inne i det själv, så att säga. Jag har blivit ännu mer imponerad, ska jag säga, av den kompetens som finns och det lugn och den trygghet som finns. Men vi behöver skala upp så att det finns fler platser, och då är det fler barnmorskor och annan personal som jobbar inom mödravård och förlossning som behövs.
Ja, det låter ju, det är precis som att det är vissa saker jag har sagt här i podden som bara kommer direkt. Alltså, det är precis det här vi behöver. Underbart. Men upplever du att i och med att du är en kvinna dessutom som har fött barn, är det så att du och dina fellow kvinnliga politiker driver de här frågorna mer än vad dina manliga kollegor och jag skulle säga?
Ja, men verkligen. Så är det ju.
Jag lägger orden i din mun nästan här.
Men så är det ju. Ja. Och det är ju. Och jag ska också säga det att det debatteras ju väldigt mycket men alldeles för lite samtidigt. Mm. Och framförallt så upplever jag att varje gång som både Nooshi och Ebba och jag och Nyamko är ute i de här frågorna, så tror jag vi alla känner att vi får en sån enorm respons. Mm. För det är så många kvinnor där ute som inte känner sig lyssnade på. Mm. Och som liksom upplever att manliga politiker helt enkelt inte riktigt förstår. Så att självklart är det så, men det är ju också så att vi med egna erfarenheter vet vad vi snackar om. Och av den anledningen så får vi också en större tyngd i de här delarna. Jag är väldigt glad över att de här frågorna har lyfts de senaste åren. Och en hel del görs ju nu. Och mer behövs till. Men visst finns det en frustration när man fnyser åt en del såna här saker i den politiska debatten. I partiledardebatter till exempel så har jag liksom nästan känt ibland att när man tar upp de här frågorna så är det inte riktiga frågor. Mm. Riktiga frågor, det handlar om gängkriminalitet det. Eller det handlar om att bara att korta vårdköer och liknande som också är viktiga delar såklart, men när man kommer in på det som är varje blivande mammas största oro och rädsla så är det liksom, negligeras det ibland. Men nu är vi ju många kvinnor som är partiledare, tack och lov. Så nu finns det ju en stor möjlighet att från höger till vänster faktiskt göra förändringar.
Det gillar vi.
Men jag har ju haft erfarenheten att både ha en föda en för tidigt född dotter fast på en vanlig förlossning. Med akut kejsarsnitt, men ändå har den. Men sen har jag ju då den här erfarenheten av att vara neoförälder.
Mm, just det.
Och min dotter Saga föddes i vecka 28 då, för 1,5 år sedan. Och det är ju också någonting som är viktigt, tror jag, att ha med och förbereda föräldrar. Det är inte vanligt, vill jag ändå säga. Så det händer väldigt sällan. Och när det väl händer så finns det ju en fantastisk vård som ser till att det landar bra. Mm. Men man hade ju velat läsa lite mer om det här eller få information om det när man är gravid, att det kan hända. Just det. För det är ju en helt ny värld som öppnas upp. Man har ju ingen aning om vad som händer. Så att, och i mitt fall då, så om första graviditeten var väldigt bra och trygg egentligen, och jag kunde träna och jag mådde verkligen bra. Jag skulle nog säga att jag mådde så här så bra i liksom hår och naglar och kropp och så här, har jag nog inte mått, alltså jag mådde verkligen bra första graviditeten, så var det någonting som var väldigt fel hela graviditet 2. Jag hade ont, liksom smärtor i sidan, jag var trött, och det visade sig sen att efterhand då, det såg man ju inte då, att jag min, eftersom jag gjorde ett snitt på första, så blir det ju ett R i livmodern.
Ja, det var det som påverkade.
Mm. Och det, så när man, alltså det är därför man inte ska snitta allt för, alltså, av icke-medicinska orsaker. För att det ökar ju risken för det som jag drabbades av då. Mm. Och vid det här snittet så blir det ju en extra möjlighet för moderkakan att växa fast i, det här, i den här R-bildningen. Och det gjorde den i mitt fall, men jag fick den... Den värsta graden av det här, det finns olika stadier av den här sjukdomen. Så att den växte inte bara fast, vilket i sig är ett stort problem. Och den liksom öppnade inte bara livmodern, utan den spräckte livmodern. Och började växa in på andra organ. Och det var ju det som var själva processen under min graviditet och som gjorde så ont.
Ja, så det gjorde liksom att, alltså, långsamt att du mådde dåligt under hela graviditeten, att det påverkade dig
precis
hela igenom.
Så att,
så det blev inte det där liksom att den puff och sen så...
Jo, den blev bush då på slutet, för då den liksom spräckte.
Just det.
Men den växte fast lite hela tiden. Och jag hade skov då när det gjorde riktigt ont, så jag, där jag besökte vården och de kollade. Men det här låg bakom höftbenet, så att man såg inte riktigt det här i ultraljudet. Utan det var först sen när man gjorde en annan röntgen på mig som man såg att, att det här var det var. Och nu, jag berättar ju min historia här. Mm. Och jag vill ändå säga, för att inte jaga upp folk, för att det kan ju finnas sådana som är första gångs graviditetsföräldrar som lyssnar på det här. Det här är ju väldigt, väldigt ovanligt. Väldigt ovanligt. Så ovanligt att det var ovanligt bland de som jobbar med det här. Och jag fick ju då göra en väldigt omfattande operation under en hel dag, där de först förlöste Saga. Och jag fick vara vaken då, så att det är en viktig del i anknytning. Fick pussa på henne, det här lilla 1 kilos knytet. Och sen så sövdes ju jag ner då, och så gjorde jag en stor operation. Så jag missade ju hennes första 1,5 dygn. Och som en extra knorr på den här härliga historien, så missade också min man det, för att så min svägerska var med mig och var med vår lilla nyfödda tjej sina första dygn. För äldsta tjejen hade fått magsjuka. Så de var hemma i huset. Men det gick bra ändå. Ja. Men just då kändes det lite upp och ner.
Men det förstår jag. Men hur känns det i efterhand liksom att, ja, att missa då eller inte få vara med där i början? Liksom?
Ja, alltså jag tror att min man tyckte det var jobbigt att vara hemma. Och jag skulle genomgå en så tuff operation.
Ja, det är klart.
Men han stod ju hela tiden i telefonkontakt med de ansvariga läkarna. Mm. Men han upplevde ju en dåligt samvete över att inte kunna vara på plats. Mm. Och liksom när det var så pass allvarligt. Mm. Samtidigt, nu i efterhand, så fick ju min svägerska och jag ett fantastiskt fint band. Mm. Och hon med lilla Saga.
Ja, det är klart.
Så min svägerska heter Cecilia, så det är ett av namnen som hon har också, Saga.
Mm, vad fint.
Så hon var ju den första som fick byta blöja på henne i den här lilla kuvösen.
Det här som Annie råkat ut med, att livmodern liksom helt enkelt går sönder, kan ju inte vara så vanligt.
Nej, det är det ju inte. Och vi ser ju att livmodern brister. Och vanligtvis så när det uppstår, så beror det på att man tidigare har gjort ett kejsarsnitt. Eller att man har gjort en operation i själva livmoderväggen. Och så går då där man har gjort det här ingreppet, så brister det i det. I ärret, så att säga, på livmodern. Och då säger man vid kejsarsnitt, om man tidigare har haft ett kejsarsnitt, så är risken... Om man ska föda vaginalt nästa gång till exempel, så är det om det är 1 på 200 eller 300 som har gjort kejsarsnitt tidigare, så kan man få en så kallad uterusruptur, om man ska använda det namnet. Men har man inte haft den problematiken med sig bara varsitt, så visst inträffar det, men det är väldigt, väldigt sällsynt. Så.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Får jag fråga, bara backa bandet lite där till liksom, när du kände att det var, nu måste jag nog åka in, att någonting hände, du sa det, en busch, det brast. Ja. liksom, hur kändes det? Vad kände du inåt?
Ja, alltså, jag kan ta, på den första gången jag fick lite blod, alltså med äldsta tjejen, då var det ju inte så dramatiskt. Så då ringde vi in och så åkte vi in i egen bil och så gjorde de koll. Mm. Men nu vid andra gången så var det en natt och jag skulle gå på toaletten. Så jag gör den här rörelsen när man ska ställa sig upp i sängen. Mm. Och precis när jag liksom lyfte skulderbladen från kudden så... Alltså det är någonting som bara brister. Det är som att någon... Det känns som att det är en nål som bara... Livmodern är en ballong. Och så sticker någon hål på den. Så det bara... Puff. Det är så det känns och det är så det är. Och så jag klarar inte av att göra rörelsen upp. Utan jag lägger mig ner igen och bara vrålskriker. Och det gör ju så ont. Så jag hamnar faktiskt i ett chocktillstånd. Så det jag... berätta från nu och framåt är sånt som min man har berättat vad som hände, för att jag kommer inte ihåg. Dels så sätter sig min äldsta dotter, hon ligger mellan oss i sängen, så hon bara sätter sig upp. Mamma, nu väckte du mig. Alltså, jag går in och lägger mig i mitt eget rum. Ja, så går hon in och lägger sig i sitt rum. Och jag bara, så här. Och så ringer ju min man ambulans. Så att det kommer ju en ambulans och undersöker mig och tar mig ut i en ambulans och så åker vi in till Södersjukhuset. Och på plats där så tycker de ju att det var så bra mottagande. Jag har ingen aning, men det känns så. För att när jag läser journalen i efterhand så känns det som att det första man borde göra då med en gravid kvinna är ju att liksom snitta och ta ut barnet. Mm. Men det man gjorde då var att behålla lugnet. Och de insåg att jag hade ju ont på fel ställe.
Ja, okay.
Jag hade ont på sidan av buken. Jag var inte öppnad. Barnet mådde jättebra inne i magen. Så de skickar mig på en skiktröntgen.
Mm.
Och det är då de ser lite vad som försiggår in i min buk. Och behåller då lugnet i det här. Så då försöker de stoppa blödningen. Så att, det här är vecka 27 nämligen när det här hände. Så jag gör en mindre operation där den natten. För att stoppa blödning. Och så tror man att det faktiskt ska kunna gå då, att jag håller hela vägen ut. Men det går inte, så veckan efter sen så behöver hon komma ut. Och vi behöver göra den här mer omfattande operationen.
Hur kändes det liksom att veta att man ska göra en operation samtidigt som man är gravid? Alltså, jag bara känner vilken...
Jag var ju fortfarande... Det här hände ju så snabbt. Så jag var ju väldigt omtöcknad och medicinerad. Så att jag hinner inte reflektera så mycket. Jag minns att jag var rädd för att förlora henne.
Mm.
Och Så att det var, de gjorde en titthålsoperation då, den gången. Den första. Och för att just hon skulle kunna vara kvar i magen. Så att när jag vaknar upp från den så är jag väldigt tacksam att hon bara finns där. Mm. Och sen ligger jag ju kvar på sjukhus och det är ju ständig övervakning jämt. Mm. Och jag ser ju hur hjärtat slår och hon mår bra och sådär. Så att, men jag har fortfarande ont.
Mm.
Det är liksom det som hela tiden återkommer. Hon ser ju ut och är jättebra. Jag bara, fast jag har jätteont.
Mm.
Jag har jätteont.
Mm.
Och jag har en väldigt hög smärttröskel, så jag hade nog väldigt ont.
Ja, du är ju fotbollsspelare, så att det vet vi.
Väldigt
man har
och sen så kommer det in en läkare där efter ett antal dagar som, där jag får ett skov av smärta. Och han säger då att nej, men det här är inte normalt. Och då gör vi ytterligare en röntgen, en magnetröntgen. Och sen har de en liten konferens om de bilderna. Och då ser de att jag behöver en akut operation och att livmodern är sprucken. Och det var jobbigt.
Mm.
Det var fruktansvärt jobbigt. För att det var ju det var ju tufft både för mig och för barnet då.
Mm.
Men jag kände mig, det som är det intressanta där är ju att, så jag är ju van i mitt jobb att krishantera, att stänga av och fokusera på uppgiften. Jag är ju liksom tränad för det.
Mm.
Och så vet man ju aldrig riktigt hur man är när man drabbas av det privat. Alltså jag är ju privat, som mamma i vanliga situationer är jag ju inte alls som jag är på jobbet. Jag är ju en riktig hönsmamma och liksom kontroll. Och, men jag är väldigt rädd för att något ska hända mina barn.
Mm.
Och på jobbet är jag mer att delegera och liksom stå för det ledarskapet. Men i den här krissituationen, det tyckte jag var intressant. För man lär ju känna sig själv.
Mm.
Då var jag ju självklart väldigt omtöcknad och liksom väldigt nere på det sättet, både psykiskt och fysiskt. Men jag hade ändå en liksom struktur. Alltså jag litade på professionen, jag liksom, jag tänkte aldrig de där tankarna som man kanske egentligen ska tänka. Vad händer? Alltså, jag var aldrig rädd för att det inte skulle gå vägen, till exempel. Så där känner jag ändå att jag kanske ändå hade nytta av all den,
det låter det som,
den krishanteringsträning jag haft professionellt. För jag tänkte aldrig de där jobbiga tankarna där, utan jag hade fokus på att klara det och att det kommer gå bra. Jag litade på dem som var i rummet liksom. Och det var nog en räddning för mig där. Men sen hade jag då, för att fortsätta med härliga stunden, så jag har ett jättestort R över min mage.
Mm.
Och det blev väldigt infekterat och öppnade sig igen. Så efter bara några veckor så fick jag reoperera mig.
Nej.
Och göra om det här. Så att det gör ju att så här, när man pratar om eftervård nu, så är det ju en annan form av eftervård än vad man gör om man har en, för det krävs ju också när man bara gör en vanlig vaginal förlossning eller ett vanligt snitt, så är det ju jätteviktigt med en bra eftervård. Men i mitt fall så behöver jag jag har ju tänkt väldigt mycket på hur jag tränar nu, eftersom hela min buk så att säga har man jobbat med, så där har jag fått det här året lägga mycket fokus privat och såklart på.
Men då är det intressant just med eftervården, för då har du fått ta det ansvaret själv, antar jag, rätt mycket.
Absolut.
Och se till att du får en bra liksom tränare, någon som hjälper dig med
det
och så.
Ja, det har jag. Och det är helt privat.
Mm.
Men det är, och det har varit viktigt för mig.
Mm.
Och det är där det här kom in. Det är ju för att jag har tagit det ansvaret.
Precis, det är det jag menar. Att det ska ju egentligen
och jag kan
ingå
ha
i någon slags
förutsättningen
paket,
liksom, att kunna göra det också.
Mm.
Och där är det ju så viktigt att det finns den här enkla vägen att ta kontakt. Och det ska jag säga själv. För jag går ju då jag går på viss efterkontroll för att kolla så allting är kvar i, som det är i buken. Och då har jag haft kontakt med en läkare där då och frågat, ja men hur gör jag nu då? Alltså vad, om jag ska ta det här vidare,
exakt,
vad gör jag? För jag ställer ju också de frågorna. Ja. Och där behöver det ju bli enklare med en väg in. Hit ska,
precis,
kvinnor, när det handlar om eftervård, vända sig.
Exakt.
Jag kan inte svara, både med min politiska kunskap och med min privata erfarenhet, kan jag inte på ett enkelt sätt förklara vad jag egentligen skulle vända mig om jag skulle ha problem nu. Och det behöver förändras och förbättras i detta. För att om man inte gör någonting hyfsat snabbt kring eftervården på en kvinnors kropp, så kan det ju också bli värre. Exakt. Om man går med det.
Ja.
Så att i mitt fall så valde jag, så sa min läkare att jag skulle liksom jobba med viss träning. Och så skulle man se så att det fungerar bra. Så det gjorde jag. Och det har fungerat hyfsat bra ändå. Så att Lofsan, som är Lovisa Sandström, som jobbar väldigt mycket med...
Har varit gäst här också.
Vad kul. Men hon jobbar ju väldigt mycket med just kvinnor. Och både gravida kvinnor och efter. Och det har varit en jättestor trygghet i vilka övningar man ska göra och med respekten för liksom allt det man har gått igenom.
Och låta det ta tiden och liksom inte och stressa det.
Bra övningar liksom som gör att jag känner mig starkare både psykiskt och fysiskt, ska jag säga, i detta.
Men för det är ju det, och jag vet att du har pratat lite om det innan också, liksom efter... Ja, men man har ju ett program, vi har pratat om det många gånger här i podden, att man, kvinnorna har liksom, är man gravid så har man ju liksom det här programmet man följer hela vägen till förlossningen. Och sen så är det bara 100% fokus på bebisen, vilket ju absolut också är viktigt naturligtvis. Men vad händer med mamman?
Ja.
Hur mår hon mentalt? Hur mår hon fysiskt? Vad behöver hon för att liksom kunna bli den bästa föräldern till det här viktiga barnet? Det är som att man bara glömmer bort det.
Ja, men det pågår ganska mycket forskning nu. För att när man lever 3 månader på en NIO-avdelning så är man ju ett forskningsobjekt också. Vilket jag kan tycka är bra. Ja. Så jag ställde upp ett antal intervjuer när jag var där, som är privat. Liksom. Upplevelser som mamma och nybliven mamma och hur det är att vara NIO-förälder och liknande. Just för att det är ju ett sätt att kunna bidra med att det faktiskt ska förbättras. Så jag håller ju helt med dig. Jag tänker på det att när jag är ju evigt tacksam att Saga fick den vård och den hjälp hon fick. Hon var ju dygnsövervakad de hennes första 7 veckor i livet. Och det har gjort att hon är en fullt fungerande bebis idag. Men just det här att en 3 gånger nyopererad mamma som ska knö ner sig i en liten bäddsoffa i rummet utanför i 3 månader är ju en utmaning för rehabilitering. Sen har de ju väldigt stöd med kuratorer och psykologisk kompetens, och det är jag väldigt tacksam för. För när man låg där, det positiva i att vara en förälder som var inne på sjukhus på grund av sitt barn då, för jag var ju inte patient då, det var ju att man då tog sig tiden att prata och få professionellt stöd. Det hade jag kanske inte gjort om jag hade åkt hem. Så nej, det var en stor fördel. Men det är ju också så att när man gör en sån omfattande operation, om man hade gjort en bukoperation och varit man eller kvinna och inte gravid, då hade man ju varit sjukskriven i några månader från sitt jobb. Men det är man ju inte som nybliven mamma, för att då är man så att säga föräldraledig. Men jag kunde inte bära mitt eget 1 kilos barn de första månaderna. Det var ju psykiskt jobbigt såklart. Utan någon fick lägga upp henne i min famn i sängen. Men jag upplevde att jag fick bra stöd. Men jag tror att man kan göra väldigt mycket mer för att förbättra för mammorna.
Ja.
Framförallt precis. På sjukhus.
Och det är ju också, men nu... som du säger, på just man är på NIO och sådär, då finns ju kompetensen där. Men man kan ju också ha haft en fruktansvärt traumatisk upplevelse, eller inte haft en traumatisk upplevelse alls, men har lite problem anknytning eller magmusklerna, eller att man bara inte mår bra. Och då måste det ju finnas stöd också att nå de där som är hemma också.
Ja, och det är så väldigt olika för varje förälder. Och det är väl där man ska möta mamman där hon står.
Exakt.
Mina liksom utmaningar när jag har varit med om detta har ju varit väldigt handfasta. Det har liksom varit operationerna och rehabiliteringen och stöket kring det. Och såklart att mina barn har varit för små. Och varit outvecklade. Alltså jag har ju gått igenom det är ju mitt livs kris, alltså, de här delarna. Man ska inte ringakta de utmaningar som andra mammor känner och som kan vara helt förödande. Det här om man vill amma och så tar inte barnet bröstet. Det är så väldigt mycket också i mammaskapet som blir stigmatiserande, och som det finns så mycket förväntningar, och lever man inte upp till den förväntade mallen så får man så mycket frågor. Och det där är ju också någonting som vi alla måste jobba med att ta bort. Alltså, ja, vill man amma så ska man få de förutsättningarna att göra det. Kan man inte amma så finns det faktiskt andra alternativ. Och barnet kommer på lika bra för det. Alltså det här att liksom sänka trösklarna. Också den här delen att våga ta hjälp. Alltså, det finns ju perioder då man inte sover så mycket. Barnen är sjuka eller barnen älskar att vara uppe på natten. Och man är ju ett vrak på dagarna. Och så ser man ju mig och många andra nyblivna föräldrar på Instagram med sminkade ansikten och allt är toppen. Och här står hon och har en partiledardebatt klockan 9 och håller på i 5 timmar och sen jonglerar hon. Och jag har tänkt på det ibland, man kanske ska lägga upp det ansiktet som är klockan 6 på morgonen när man inte har sovit en blund. Och trots det så måste jag släpa mig till jobbet och göra den här partiledardebatten. Och lägga på mitt sminkade ansikte. För det är ju skittufft väldigt många gånger. Och det tror jag också är viktigt. Alltså för vi måste minska pressen och stressen. Och det är också den här fascinerande delen när de ser mig på mina barns lucior eller när de ser mig handla mat och sådär. Så kommer en del främst bara, är du också på lucia?
Är du en vanlig människa också?
Handlar du mjölk? Då tänker jag så här, för jag tänker ju, för jag är ju i första hand Saga och Estes mamma. Hon är en fotbollstjej från Värnamo. Och sen har jag ju ett väldigt tungt förtroendeuppdrag och är en offentlig person och gör väldigt många saker som inga andra gör. Och jobbar kopiöst mycket. Men det viktigaste för mig är ju att hinna med det som alla andra också tycker är viktigt. Och jag gör ju sånt också. Skriver ihop studsmattor och städar och viker tvätt.
Ja, men det är på något sätt, jag kan själv förstå, liksom, jag kommer ihåg när det var den här snacket när statsministern köpte reservdelar till Irakhyven eller vad det var. Eller den. Man bara, gör han det? Ja. Alltså, varför går han i en affär? Alltså,
ja, men man tänkte, vem skulle annars göra det?
Det är liksom lite så här, även, det är precis som att man inte tänker att ni sitter, alltså att ni är bara i riksdagshuset eller regeringskansliet eller vad ni nu är någonstans. Det är där ni är hela tiden. Det är precis som att man inte kan tänka sig en värld där du också är liksom Annie.
Ja, och det är ju det viktiga. Ja, jag har ju en tung position som man ska ha respekt, som jag ska ha respekt för. Jag tar mycket tid också såklart, men ja, jag har ju ett privatliv också som är väldigt viktigt.
Ja, såklart. Men du, när du låg, alltså nu blev det ju naturligtvis chockartat med andra barnet och en förlossning som inte direkt var inräknad i planeringen. Hur liksom var det då också att plötsligt ställa om, alltså, och du dessutom opererad flera gånger? Gick det då bara att liksom släppa allt och vara där liksom?
Ja. Det kanske är för att man har blivit mer luttrad. Men med min första dotter, det första jag gjorde när de sa att du ska opereras om några timmar, det var att ringa min partisekreterare och ge honom allt jag hade i huvudet. Jag gav honom min att göra-lista. Och liksom så här, det här och det här och det här ska göras. Jag har inte hunnit göra någon överlämning. Och jag hade fokus på jobbet och skulle överlämna. Och sen ringde jag mina föräldrar och sa att de skulle bli mormor och morfar. I det här fallet så var det ju så allvarligt. Så att jag orkade inte. Så att jag hörde av mig till min ersättare då, Anders W. Jonsson, som tack och lov förstod allt. Och så berättade vad som hade hänt. Och han förstod ju precis. Så han stängde av. Fokusera bara på det. Och det här var ju i december då, för 1,5 år sedan då. Ja, det var ungefär som det är nu. Vänsterpartiet och M och KD och SD hotade med misstroende och regeringen skulle falla och det var regeringskris och det var ett himla liv på jobbet. Och i vanliga fall så hade jag ju jobbat kopiöst. Men där och då bara, alltså, jag bara stängde av. För att jag mådde ju så dåligt just då. Och det var också en väldigt skön upplevelse för mig. Det känns lite konstigt att säga så, men det var en, så här i efterhand så känns det väldigt skönt att jag lyckades göra det. Och fokusera på på att må bättre. Mm. Och känna tryggheten i att jag kunde bara lägga allting hos mina medarbetare och de, mina ersättare. Och jag visste att de skulle klara det.
Mm.
Och de gjorde ju det. Mm. Och så sa jag till Anders då, som var min ersättare, att ja, men efter jul, alltså om några veckor, då kommer jag nog vara med på lite telefonmöten. Och han bara, ja, absolut. Mm. Mm. Och sen efter jul så insåg jag att nej. Han bara, nej, jag har inte räknat med det. Stäng nu av. Är man på NIO så är det ett 24-7 jobb.
Precis.
För att ta hand om barnet och rehabilitera sig själv. Mm. Och nej, han skötte liksom. Han och ett antal till gjorde ju att jag kunde stänga av, vilket jag är väldigt tacksam för.
För att fråga, liksom, när pressen får nys om att det händer saker i ditt liv, hur upplevde du det? Liksom?
Men jag har tyckt båda gångerna faktiskt att det har varit väldigt respektfullt. Mm. Väldigt respektfullt. Jag har andra exempel i mitt liv innan där det inte har varit det, ska jag säga.
Mm.
Men just de här två gångerna har det varit oerhört respektfullt.
Mm.
Och jag har också valt att ganska tidigt när jag har liksom, när jag har fått barnet, båda två, så har jag skrivit att de har kommit. Mm. Men jag har valt, allt det jag har berättat nu var inte en självklarhet för mig att berätta under hela min föräldraledighet. Och sen under sommaren när jag kom tillbaka i slutet av förra sommaren, så började jag känna så här, ja, fast nu har jag fått lite distans till det jag gått igenom, så jag kan berätta det utan att bli illa berörd och liksom må
det
dåligt.
Tid.
Så nu så tycker jag att om jag berättar det här och det hjälper fler, så har jag liksom inga problem med det. Men det jag gjorde då när Saga kom, det var ju att jag la ut ett antal bilder och berättade vad som hade hänt och tackade personalen och skrev de känsliga jag kände just då.
Mm.
Men jag nämnde ju ingenting om vad jag hade gått igenom. Och det var ju just för att jag ville ha fokus på att Saga hade kommit till jorden.
Mm.
Och då rapporterade man ju om just det. Mm. Och sen så, när jag sen landade i detta och valde att gå ut själv, som jag gjorde i en DN-artikel då i augusti-september för ett år sedan, så då hade jag själv landat och jag kunde sätta egna ord på mina upplevelser och kunde liksom berätta, ja, mer distanserat men ändå personligt såklart. Mm. Men för nu när jag berättar om jag skulle gå in allt för mycket i hur jag upplevde det, så är det fortfarande väldigt jobbigt. Mm. Det kommer vara jobbigt för mig hela mitt liv.
Mm,
så att man, men vissa saker har jag pratat om så många gånger nu, eller många har jag inte gjort, men ett antal gånger, som gör att jag kan berätta det liksom sanningsenligt och så som jag upplevde det, för att jag har pratat om det tillräckligt många gånger. Det är fortfarande lite skört, ska jag säga.
Ja, och det förstår jag, och det kan jag uppleva själv från mina, eller framförallt min första förlossning, som jag upplevde var rätt traumatisk. Jag kan fortfarande också tycka att det kan bli känsligt. Men vi pratade lite om just det liksom, fysiska på NIO var kämpigt. Hur var det mentalt att vara på NIO så länge och också Saga så liten?
Så när man fick beskedet där i början av december när hon kom, att vi nog kommer ligga på sjukhus till slutet av februari, så var det ju någon som drog, det kändes som att någon drog ner rullgardinen.
Mm.
Och man kände sig, nej men hur ska vi fixa det här? Alltså det kommer inte gå. Vi har en liten tjej hemma som behöver sin mamma och pappa. Mm. Vi har inga släktingar här uppe. Alltså hur gör man?
Mm.
Det kändes fruktansvärt länge.
Mm.
Men sen kom man ju in i det här, alltså vecka las till vecka och helt plötsligt var det jul och sen var det januari och alla sa då att när ni kommer ut därifrån så känns det som en väldigt kort tid.
Mm.
Och jag kunde inte se det då. Men det är det jag säger till NIO föräldrar idag, att nej, det känns som en väldigt lång tid som aldrig tar slut när man ligger där.
Mm.
Och sen när man kommer hem, det dröjer bara några veckor, så komprimeras den här tiden, så den känns väldigt kort idag.
Mm.
Men när man ligger där då, det är ju lite som att vara på en institution, eller det är ju en institution. Man har, det är som ett korridor, man har en liten del i ett kylskåp och man får laga sin frukost och sin mat. Man får en väldig samhörighet med de andra föräldrarna. Man äter och tillsammans och så. Men sen är man ju bara med sitt barn såklart. Mm. För det är ju speciella rutiner. Mm. Man ska tvätta dem och bara att byta blöja tar ju en evighet. Så sondmatar man ju dem då med jämna mellanrum. Och så ligger man ju i ständig skräck över att de ska sluta andas. Mm. För det är ju olika neobarn såklart, men man har olika problem. Men, Saga hade ju då... hon hade inte förstått poängen med att andas kontinuerligt. Så hon kunde sluta och andas helt plötsligt och behövde då hjälp att få igång det.
Mm.
Och det var ju fruktansvärt. Mm. Att gå och lägga sig på kvällen, för att hon låg då i en öppen akutsal, så hon hade ju hela tiden övervakning. Och, då, och jag låg i en liten städskrubb ute som en korridorsrum, en bäddsoffa. Och att säga godnatt till henne där, man ville ju inte det. Och så skulle man gå ut och lägga sig. Mm. Och skulle det hända något skulle de ju komma och hämta en. Men den här känslan när man... Man vill inte slita sig från sitt barn. Och man lärde sig knappt det under de veckorna heller. Mm. Utan det var lika jobbigt varje kväll tycker jag. Och sen när man kom in på morgonen så hade hon ju... Då hade hon ju haft lite tunga timmar och svårigheter. Men ja, hon andades vidare.
Mm.
Och då var man alltid så lättad.
Mm.
Men... Vi fick ju väldigt handfasta tips som låter enkla men som jag tror har haft betydelse. Och det var att både jag och min man vabbade då. Man kan vabba om man har ett svårt sjukt barn.
Mm.
Så vi var tillsammans. Han hade huvudansvar för stora tjejen så han sov hemma den mesta tiden. Mm. Förutom några nätter för att avlasta mig. Och jag sov på sjukhuset. Men sen var vi tillsammans på dagarna när äldsta tjejen var på förskolan.
Mm.
Och det gjorde att vi fick prata väldigt mycket tillsammans. Mm. Och vi fick ett handfast tips att liksom vid lunch att gå ut och äta lunch, gå ut och gå. Få liksom frisk luft, komma ut från sjukhuset. Mm. Det gjorde vi också nästan varje dag. Och de där små sakerna gjorde liksom, dels att vi kittades ihop ännu mer. Och sen också fick möjligheten att prata och vara tillsammans. Så här. Och sen kom ju pandemin på det. Vi kom ju hem och sen blev det pandemi. Ja, så vi brukar skämtsamt säga det. Att så här mycket som vi har umgåtts det här 1,5 åren har vi aldrig umgått innan.
Ni har verkligen lärt känna varandra.
Ja, och det har gått bra.
Ja, vilken tur. Nu har du redan gett lite handfasta tips här till de som kanske hamnar på neo. Är något annat du vill skicka med? De gravida kanske som lyssnar just nu?
Ja, men jag vill nog ändå säga det här att det finns väldigt mycket att förbättra inom svensk både mödravård och förlossningsvård, men vi har ändå en av världens bästa. För att med den vetskapen så hoppas jag att man ändå kan känna ett lugn och en trygghet. För gör man det så och liksom överlåter sig till professionen när någonting händer så kommer det ju gå bra. I de allra flesta fallen så blir det ju en väldigt stor lycka. Både för föräldrarna och mamman och barnet. Så det är väl den här att känna lugn och tillit. Skulle jag nog ändå vilja säga.
Mm.
Med mina erfarenheter. Så jag är jätteimponerad av professionen. Kunskapen som finns faktiskt.
Tusen tack Annie Lööf för att du tog dig tid i ditt naturligtvis pressade schema att sitta ner med mig och prata om så personliga saker som det ju trots allt är att ta med oss alla in i förlossningsrummet. Och också tack för den påminnelse som Annie gav nu inför sommaren när många är nervösa kring just förlossningsvården och överbelastningar på de olika klinikerna är att vi trots allt har en otrolig vård i vårt land. Och det kommer att gå bra. Håll också utkik efter Barnet går med Annie Lööf framåt här i poddserien. Och måste bjuda på en personlig anekdot och lite behind the scenes material är att vi kom fram till att jag och Annie faktiskt möts på fotbollsplanen för ja, det måste väl vara 5-6 år sedan nu, eller? Naha, okej. Okay. Kanske mer snarare 25 år sedan. Men då mitt Älmhults IF mötte hennes Värnamo i många duster på planen. Värnamo var nämligen alltid det där laget som man verkligen ville slå. Då det alltid var väldigt jämnt och hårt. Så tack för alla matcher Annie och tack för lite härligt småländskt snack här i podden. Tusen tack till dig som har lyssnat. Glöm nu inte att Vattnet går också finns på Instagram och som mammagrupp på Facebook. Vi hörs där. Ha det bäst. Kram!
Hey. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.